En fantastisk sång den här, In på helig mark. Det är Bengt Johansson tror jag, va? Som har gjort den, In på helig mark. Och inte komma in på helig mark, den här laddade, lite farliga marken, som slavar, som underdåniga, som kuvade, utan som barn. Vi får komma in som barn, som Guds barn, på hans heliga mark. Det finns något svindlande i detta. Tack att jag har fått komma in på er heliga mark den här 3 januari. Det är inte självklart att en präst i Svenska kyrkan ska få stå så här. För det ser olika ut i vårt land. Men ni har bjudit in mig och jag vill tacka er för det. Det finns en poäng i att vi möts över gränserna. Och det är bara att konstatera att gränserna ser lite annorlunda ut idag än vad de gjorde för 15-20 år sedan. Det är ett annat klimat idag. Jag tror att den viktigaste gränsen handlar om, hej Kai, är du här med hustru? Ja. Kai är här för att be för mig tror jag. Visst är det så? Så att det går rätt till. Gränsen idag, för att komma tillbaka till någon slags predikan här, det handlar ju om Jesus Kristus. Vilken plats har Jesus? Vilken syn har vi på Jesus? Och därför ska jag vara noga med, vem är Jesus för mig? Vem är Jesus för oss i vårt sammanhang? Får Jesus vara den han är, då kan allt hända faktiskt i en församling. Då kan allt hända. Då är han där. För då kommer han älska att vara där när han får vara den han är. Då kan folk bli helade och upprättade, stärkta, förnyade. Då finns det nya livet där i rörelse. Jag har egentligen inget nytt att berätta för dig idag. Men jag tror att Herren har gett mig ett gott ord som han vill stryka under för er idag. Och det handlar om att Gud vill umgås förtroligt med oss människor. Gud vill umgås förtroligt med oss människor. Eller för att säga med den här sången, att vi får komma in som barn på helig mark. Det är något svindlande i detta. I ett av julevangeliets texter så förkunnar änglarna där ute för hedarna. Först kom ju en ängel och berättade för dem. Sen är det en hel hoper änglar. Och så proklamerar de ut budskapet för hedarna och för hela världen. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Och i min folkbibel så står det, till människor hans välbehag. Förtrolighet, Guds välbehag. Kan du känna de orden? Alltså det är närhet i detta. Förtrolighet och välbehag som barn in på helig mark. Många, jag vet inte hur det är med er, men många kristna församlingar och föreningar har en syftesparagraf. Vi vill göra Jesus känd, trodd och älskad. Ni känner säkert igen det. Finns i lite olika konstellationer om de där orden, men det är liksom grundorden, att göra Jesus känd, trodd och älskad. Och jag kan se på något sätt 3 olika stadier, 3 faser, 3 sätt att umgås också med Gud. Att göra Jesus känd, det handlar om kunskap. Det är därför vi undervisar våra barn och våra konfirmander. Det är därför vi försöker vara ute på skolorna, att vi vill berätta. Kunskapen ska ut om Herren Jesus. Det är viktigt. Men kunskapen vill vi också att den ska leda till tro. Att man liksom säger ja till det man har lärt sig. Men det får inte stanna där. Utan vi måste till det tredje ordet. Att göra Jesus känd, trodd och älskad. Är ni med mig? Det är också ett sånt där nära ord. Gud vill umgås förtroligt med oss. Han kommer med sitt välbehag till oss människor. Och han vill älska oss. Och han vill att vi älskar honom. Det här är i princip vad jag har att berätta för er idag. Det är goda ord. Sen har jag lite kärva ord också. Och det tycker jag är viktigt. Att ni ska få något att ta spjärn emot. Jag kan ju inte bara klappa er medhårs liksom. Det funkar inte. Den här Markus 11 som Leif läste, som är någon slags predikotext idag. Jag tror inte jag ska lägga ut den texten så mycket, men vi kan väl ta ett avstamp ifrån den i alla fall. Det handlar om hur Jesus driver ut månglarna ur templet, som det heter i den gamla översättningen. En text som man väldigt ofta, när man tar den, så är det egentligen bara för att ange att Jesus, han kan minsann bli arg han också. Men det ligger ju en botten i den här texten. Varför blir Jesus arg? Jo, det har med förtroligheten att göra. Det handlar om att det finns sådant i templet som det var där, som hindrar människor från att umgås förtroligt med Gud. Så är det. Affärshandeln där hindrade människorna från att be. Det blev ett fokus på affärerna istället för på den nära, intima bönen, det nära umgänget. En liten intressant detalj som inte riktigt kommer fram i texten här, men om man har studerat och grävt i texten här, var var affärshandeln någonstans? Jo, det var på hedningarnas förgård, som det hette. Alltså inte vid det allra heligaste, dit överste prästen bara fick gå en gång per år. Det var inte i det heliga utrymmet där bara prästerna fick vara, eller på männens förgård eller kvinnornas förgård, utan det som var längst bort, där var affärshandeln. Där man tänker att, jo, men det är väl inte så noga. Men för Jesus är varje människa viktig. Jesus vill umgås förtroligt med alla människor, inte bara de heliga, om ni förstår vad jag menar. Och här ligger ju en grund också till hela missionskallelsen. Varför ska vi gå ut och berätta om Jesus? För att de ska bli frälsta och komma till himlen, ja, självklart. Men också för att de här och nu ska ha möjlighet att umgås förtroligt med Gud. Att umgås förtroligt med Gud, här och nu. Här och nu. Om vi ska komma till det lite kärvare då. Herren umgås förtroligt, står det i Saltaren 25, med de som fruktar honom. Herren umgås förtroligt med de som fruktar honom. Ja, jag började med att säga att Herren vill umgås förtroligt med alla människor. Mm. Men vilka umgås han då förtroligt med? Jo, det är de som fruktar honom. Här talas inte om ålder. Och det vet vi, han kan umgås med barn och gamla. Här talas inte om att man ska ha stor kunskap om Gud. Det är bra. Men det är inte viktigt för att kunna umgås förtroligt med honom. Det talas heller faktiskt inte här om trons styrka. Du behöver inte tro. Du behöver inte vara, så att säga, lite slarvigt uttryckt, jättefrom för att umgås förtroligt med Gud. Du kan ha en liten självande tro, en flämtande låga, och ändå umgås förtroligt med Herren. Det är förunderligt och det är fantastiskt. Det står heller faktiskt inte om syndens storlek i en människas liv. Ursäkta mig. Det står ingenting om syndens storlek i en människas liv. Det kan tydligen vara så att det är möjligt att umgås förtroligt med Gud och ändå ha gjort de största av synder. Det är märkligt. Herren umgås förtroligt med de som fruktar honom. Det är något annat det där, förstår du? Att frukta Gud, det är inte så lätt att få fatt i vad det egentligen är. Bara tillbaka ett litet snäpp till detta med synden. Ta Mose till exempel. Han var mördare. Det är ingen liten synd. Han fick gå in på helig mark. Ta av sig skorna där och gå till den brinnande busken. Där Gud uppenbarar sig för honom. Och lägger något nytt i hans hjärta. Titta på kung David. Han var också mördare. Han var äktenskapsbryterska. Det är stora synder. Men fick umgås förtroligt med Gud. Missförstår man inte nu. Alltså synd påverkar alltid. Både mitt eget hjärta och min omgivning. Mer än vad vi skulle önska. Men det är bara att konstatera så gör det. Men vi kan ändå faktiskt få umgås förtroligt med Gud. Om Guds fruktan finns där. Eller titta på alla möten som Jesus har med enskilda människor. Zacchaeus och äktenskapsbryterskan och ja, alla de här som finns där. Som får komma in i det förtroliga. Förtroliga. Jag har inte någon klocka så jag vet inte hur länge jag predikar. Men när ni tycker att det räcker så kan ni väl säga amen. Ingen har sagt amen än, så då fortsätter jag. Andra Mosebok, kapitel 20. Här finns ett litet sammanhang som har kommit och blivit viktigt för mig. För att förstå vad Guds fruktan är. För Guds fruktan är inte att vara rädd för Gud. Fruktan och rädsla är inte samma sak i biblisk mening. Det är två helt olika saker. Jag ska visa något på det. I kapitel 20 i andra Moseboken så har de kommit in i Sinai öken. De har lämnat Egypten, gått genom Röda havet och liksom börjar att känna in läget. Vad det är att vara där i öknen. De har fått 10 Guds bud. Och Herren uppenbara sig i dunder och brak. Och så står det så här. Jag får mina glasögon med, tror jag. Jag börjar bli gammal. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg detta bävade de och höll sig på avstånd. De sa till Mose: tala du till oss, så skall vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Folket stod på avstånd medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. Kan du se det här framför dig? Herren uppenbarar sig, manifesterar sig synligt, hörbart. I en mening har alla möjlighet att liksom ta in detta. Men folket, de är rädda, och rädsla gör att de tar sig flera steg tillbaka. Mose, han fruktar Gud och han tar sig närmare. Där har du skillnaden mellan att vara rädd för Gud och sann gudsfruktan. Båda två grupperna där har någon slags bävan naturligtvis. Det finns nog vördnad också, respekt hos bägge parter, men rädslan gör att vi kliver åt sidan, med sann gudsfruktan att vi kliver närmare. Det intressanta, och det är nästan sjuka, jag blir så arg på folket här. Det här var kapitel 20. I kapitel 19, den sjätte versen, så säger Herren så här. Och då talar han till hela folket: ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Vad handlar det om? Jo, Gud säger till rubbet, till varenda en där, oavsett ålder, oavsett tros styrka, oavsett storlek på synd, alla får samma tilltal. Ni ska för mig vara ett rike av präster. I det ligger att alla har full tillgång till Gud. Alla har full tillgång till Gud. Alla får lov att ta ett steg närmare. Mose vet mycket väl att om han ser Gud så kan han dö. Men han är beredd att betala det priset. Han är beredd att betala det priset. Där har du skillnaden. Folket är inte beredda att betala priset. Det här är bara en fråga som vi får ta till oss själva. Vilket pris är vi beredda att betala för att möta Gud? Nej, jag är inte alltid beredd att dö. Jag tror inte att du heller alltid är det. Men vi kan nudda det ibland. Och några av oss har fått fatt i det mer än andra. Men vi ska hjälpa varandra att komma dit hen. Och det är möjligt. En bit som har lite grann att göra med detta också, lite i gränslandet, men ändå Guds närvaro. Alltså Gud är ju alltid närvarande. Det har vi löfte på. Jag är med er alla dagar, säger Jesus. Jag är med er alla dagar. Gud är allestädes närvarande, fick jag lära mig som konfirmand också. Det betyder att Gud är överallt, alltid. Men det verkar också vara så att Guds närvaro kan öka och den kan också minska. Guds närvaro kan liksom förtätas i en människa, i ett rum. Jag vet inte om du har varit inne i ett rum någon gång där Guds härlighet har förtätats. Har man fått smak på det någon gång, då vill man ha det igen. Har man fått smak på det, då har man fått känna något av det dyrbaraste som går att få smaka på. Guds ljuvlighet. Finns inget bättre. Men visst är det något plågsamt i att det kan försvinna också. Kung David, Salta psalm 51, när han ber sin syndabekännelse: ta inte din heliga ande ifrån mig. Det ber han för att han vet rent kunskapsmässigt att det kan ske om han slarvar för mycket med sitt liv. Och jag tycker mig känna att det andas också, han har gjort den erfarenheten tidigare, hur det liksom har runnit iväg för honom. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Eller Uppenbarelsebokens andra kapitel, när det skrivs till församlingen i Efesos. När de får ett litet varningens ord, om de inte följer det så kan lampstället, lyktan, tas ifrån där. Som är en bild för att Guds härlighet kan lämna. Vi måste våga ställas inför dem, de här kärva orden. Men Guds härlighet kan också öka. Jesaja 6, när han får komma inför tronen. När dörrfästena skakar. När änglarna är där och ropar helig, helig, helig. Eller i det första kungaboken 8, när de inviger templet. När det förtätas så av Guds närvaro där, så att prästerna, de kommer inte in i kyrkan. De kommer inte in i templet. För att det är så kompakt av Guds närvaro där. Alltså Guds närvaro, och det är inte bara någonting som vi tror här uppe eller känner i vårt hjärta. Gud är på riktigt. Och Gud kan föröka, förtäta sin närvaro. Men det kan också förtunnas. En tråd till i detta. Jag hoppar till många olika sammanhang här, men jag hoppas ändå att ni kan följa min linje, i alla fall något hjälpbart. När Jesus döps av Johannes döparen. Johannes, de har med det alla evangelisterna här på lite olika sätt. Men Johannes har en spännande notering som inte är oviktig. Johannes vittnar och säger: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Kan du se den bilden framför dig? Eller tänka liksom hur Gud låter sin ande komma över Jesus i det ögonblicket och förbli där. Inte någonting som förtätas eller försvinner, utan bara är där. Bara är där och lämnar aldrig honom. När jag läser i första Moseboken om Noa, ni vet, när vattnet och floden och detta har kommit, och så ska han kolla om det är torrt land igen, och så sänder han ut en duva. Vad händer med den duvan? Den kommer tillbaka. Och så står det lite förunderligt så här: för den hittade ingen plats att vila på. Duvan hittade en plats att vila på över Jesus. En viloplats. Och jag tänker mig att vi stackars människobarn, vi lever ibland ett så fladdrigt liv så att duvan inte riktigt vilar över oss. Duvor är skygga djur. Svårt att fånga dem. Jag minns när jag som pojk var på Liseberg. Mutade duvorna med lite popcorn. Och så skulle jag fånga dem. Jag ville fånga dem. Men det gick aldrig. Jag sprang fram där. Ja, så flög ju de. Men om jag satt stilla, så kunde jag få vara med om nådesögonblicket, hur de kom och tog ett popcorn i min hand i alla fall. Är ni med mig? Herren vill umgås förtroligt med oss. Herren vill komma till var och en av oss och vila med sin ande över oss. Det är en dramatisk skillnad som kan få ske i våra liv när vi får fatt i detta, vad det handlar om. Hur kommer vi dit? Ja, se på Jesus. Ta efter Jesus. För tydligen är det så att anden hade ett välbehag när han var hos Jesus. Han trivdes i Jesu närhet. Så att då får mitt mål, mitt arbete, syftet med mitt liv får vara att efterlikna Jesus så mycket det bara går. Då finns det en möjlighet till att Guds ande också får vila över mig. Och det kommer människor att märka. Mina ord kommer ha en annan kraft. Mina gärningar kommer ha ett annat genomslag. Även om det är samma ord och samma gärningar som jag gjort tidigare. Men när Guds ande är med så är det som att det förmeras. Det blir en annan kraft i det, ett annat genomslag. Men om jag nu inte lyckas med detta då, att leva som Jesus, jag kan bara gå till mig själv. Jag vet inte hur du har det. Du är säkert bättre på det än vad jag är. Men jag får inte alltid ihop det. Jag är bara människa. Jag skrämmer den heliga ande alldeles för många gånger. Och så flyr han ifrån mig. Men jag har lärt mig en sak. Och det är att Guds ande flyr aldrig från Jesus. Och det gör att även om inte jag förmår att leva så som Jesus lever. Men om jag är nära Jesus. Så kan jag liksom låna av hans ande, av hans kraft, av hans nåd, av hans barmhärtighet, av hans styrka. Jag kliver liksom in i hans rum, i hans fält där, in under hans paraply, om ni är med mig i bilden. Och även om jag då inte alltid räcker till, så räcker han till. Och då kan allt hända då också. För anden är där. Jag känner att det börjar närma sig ett litet amen här nu. Det jag tror att Herren har velat ge till er idag är att han vill umgås förtroligt med er. Och att det är möjligt. Guds närvaro kan öka. Både i det här kyrkorummet, i er församling och er som individer. Guds fruktan är inte poänglöst. Och det är något helt annat än rädsla. Men in i hans närvaro. Det förändrar. Och det förändrar mycket. Det förändrar mycket. Ära våra Gud i höjden och frid på jorden, ropade änglarna ut till människor hans välbehag. Lite längre fram i kapitel 2 i Lukas här, Guds välbehag vilade över Jesus. Och ytterligare ett sista ord här. Det står om Jesus som 12-åring i templet, också i kapitel 2 i Lukas. Jesus växte till i vishet, ålder och välbehag inför Gud. Ett märkligt bibelord. Jesus som var perfekt, tydligen kunde Guds välbehag växa över honom också. Jag vill att mitt liv blir sånt. Och vet du, jag vill att ditt liv blir sånt också. Att Guds välbehag, att förtroligheten och närheten ökar. Nu säger jag amen. Men vill ni vara med mig och be, ställ er upp så ber vi tillsammans. Ja, kära fader, jag tackar dig för att du vill umgås förtroligt med alla människor. Och jag tackar dig, fader, för att du vill dra in mig och oss i detta. Och jag ber att du gör mig vaken för detta varje dag. Att min relation till dig, Gud, att den får vara levande. Att den får vara tydlig. Att ditt välbehag, att ditt välbehag ska finnas där, Gud. Och Gud, det verkar vara så att ditt välbehag kan öka, din närhet kan förtätas. Låt det få vara så över mitt liv. Jag vill be om en särskild välsignelse över den här kyrkan. Att din härlighet här ska få vara märkbar för varje människa som kliver in här. Och tack, Jesus, att din nåd alltid finns i överflöd. Också när jag inte orkar. Också när jag inte förmår. Också när jag faller. Också när jag slarvar. Du finns där alltid med din nåd. Så fort vi vänder oss till dig. Ja, fader, välsigna den här platsen. Välsigna den här församlingen. Det ber vi om. I Jesu Kristi namn. Amen.